Under några veckor så läser vi oss igenom Petrus första brev och ser vad har det med oss att göra idag. Oftast kanske vi predikar utifrån ett ämne eller någonting så, men här försöker vi liksom läsa bibeltexten och se vad har det med våra liv att göra. När Britta läste den här texten tidigare så sa hon att vad ska du predika utifrån i det här? Det finns ju jättemycket. Och det är sant. Så det blir ju ändå att vi plockar lite grann och väljer, för att det går inte att ha med allt. Men någonting som är genomgående i brevet, det är att Petrus verkar skriva till en grupp troende som är i svårigheter på olika sätt. I alla de här fem kapitlerna står det någonting om prövningar, kamp, lidande, förföljelse, svårigheter. Så att någon slags huvudtema blir att han försöker uppmuntra dem i svårigheterna att se på Jesus, hålla fast vid honom, se att tron på honom bär, hoppet de har, det är ett levande hopp. Det är inte bara ett minne, någonting som hände, utan någonting som har med dem att göra just då, just där. Så ett brev av uppmuntran, av kraft och att hålla fast. Förra söndagen, kapitel 1 läste vi då, så talade om det fantastiska som Gud har gjort för oss. Det här levande hoppet, frälsningen, att vi är friköpt av Kristi dyrbara blod, den formuleringen är lite speciell. Vi firade nattvard också, passade väldigt bra den söndagen, det som vi påminns om varje gång vi firar nattvard, om att Jesus har gett sitt liv för oss. Och det här fantastiska som Gud har gjort, det är någonting som bär oss i svårigheter. Någonting som håller även i svåra tider och blir en kraft för oss i livet. Och det här blir hoppet jag lever utifrån. Att en kristen tro levs, alltså livet levs inifrån och ut. Jag gör inte för att bli, utan jag har blivit. Gud har gjort någonting i mig och det är det som jag lever ut. Ett inifrån och ut liv. Tron, livet följer tron. Livet följer hoppet. Var du inte här förra söndagen eller missade något? Det var väl ingen som missade något, va? Kan inte tänka mig. Så finns den att lyssna på. Som all vår förkunnelse finns den på hemsidan att lyssna på om du vill. Kapitel 2, det Leif precis har läst, skulle jag säga att det handlar om en längtan efter Jesus som formar mitt liv, som ger mitt liv och som leder mig till tjänst. Och ganska mycket också om ett folk som längtar. Ett folk som låter sig formas och lever ut det och ett folk som tjänar honom. Den här texten börjar lite grann i ett, inte ett lockrop, men lite grann som att Petrus han kallar på dem. Han säger längta, börjar han vers 2. Längta, där kom den. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni har smakat att Herren är god, kom till honom och låt er själva som levande stenar byggas upp. Det här längta som nyfödda barn, det passar ju ganska bra när vi har haft barnvälsignelse idag. Ett nyfött barn, vad gör de? Ja, förhoppningsvis så tar de ett andetag och sen skriker de. Då vet man att nu är de på gång. Och sen tystnar det där nästan aldrig. Men det de gör sen är vad då? De ska ha mjölk, de ska ha mammans bröst. Det finns på en gång. De vet att jag behöver det här för att överleva. Och Petrus drar den bilden. Som barn. Längta efter den andliga mjölken. Det, förstår ni att ni behöver Kristus för att leva? Ni måste söka er till honom. Det är någonting som varje människa behöver. Det är prio ett. Så det är som ett rop, en kallelse här i början. Kom till honom, sök honom, längta efter honom, låt er byggas upp av honom. Och sen så påminner han dem här om vad de redan har varit med om. Ni har ju smakat, då ni nu har smakat att Herren är god, vers 3. Och jag tror att för en del av oss så behöver vi ibland ta en liten promenad längs minnenas allé, om det finns någon sån. Nu finns det. Du skulle behöva gå ner längs minnenas allé, ner i ditt liv. Inte för att se att, åh, vad fantastiskt allt var förr. För att allt var inte fantastiskt förr, utan det mesta förr, det var bara förr. Så fanns det bra grejer då också. Vi behöver ibland gå längs minnenas allé för att se vad då? Vad Gud har gjort. Vad jag har varit med om. Jag såg att Gud, du gjorde det där. Gud, du sa det här. Du hjälpte mig här. Du bar mig här. Du använde mig här. Alltså har jag med mig ett minne av Guds storhet, av Guds godhet, att Gud har hjälpt och burit. Och det är inte bara tänkt att jag ska, åh, vad fantastiskt det var. Och det här förr, det kan vara för 2 år sedan eller 62 år sedan, beroende på hur långt man har kommit. Men det är inte det som är grejen, utan det är att jag har smakat att Herren är god. Och det är det jag tar med mig. Eftersom jag har smakat så vet jag vad han kan göra. Han påminner dem, ni har smakat att Herren är god. Ni vet vem han är, ni har mött honom. Ni har sett vad han kan göra i era liv. Tappa inte bort det. David, psalmisten, han skriver i psalm 103. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Att låt det som Gud har gjort tidigare i ditt liv, tecken som du har sett på Guds godhet, bevis på Guds storhet, påminn dig, Gud, du gjorde det här. Och vi vet att Gud har inte förändrats, han är densamme. Låt det få bli en påminnelse in i ditt liv idag som kanske skapar en längtan. Gud, du gjorde ju det där förr, kan du inte göra det idag igen? Gud, du använde mig här tidigare, använd mig idag. Herre, jag kände mig så nära dig. Jag hörde dig tala. Gud, jag längtar efter det idag igen. Låt en del av det som du har varit med om, tecken som du har sett på Guds godhet, låt dem inte bli bara ett minne, utan låt det få bli någonting som väcker din längtan idag att söka Gud, att vända dig till honom. I den här texten så, det kopplar ju till det vi läste förra veckan. Det här med kapitelindelningen, det fanns ju inte riktigt när man skrev ner Nya Testamentet, utan det är en långt senare konstruktion. Så därför så sitter ju texterna ihop på ett sätt. Men det finns en upprepning i den här texten som kopplar till det här att ett liv som levs inifrån och ut. Att ni som längtar efter Jesus, ni som har smakat att Gud är god, ni har upplevt honom. Det började så här. Nästa bild. Lägg därför bort all ondska. Falskhet, hyckleri, avund, förtal. Uppför er väl bland hedningarna. Underordna er varje myndighet. Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren. Och här kan man ju känna, och en till sån här lista. Det är så jobbigt att vara kristen. Det är så mycket man ska göra. Jag bara orkar inte. Jag klarar inte av att vara kristen. Det här är bara en av alla. Åh, så god man måste vara. Och man ska älska alla och vara glad jämt. Jag bara klarar inte det här. Och så kan man nästan känna att det blir börda. Men vi måste ha med det här därför. Det som vi läste förra veckan också. Det fanns ett stort därför förra veckan också. Eftersom Gud har gjort så mycket i mitt liv. Jag har fått del av hans godhet. Han har lagt ner sin godhet i mitt liv. Därför så kan jag lägga bort ondskan. För jag har fått godhet av honom istället. Han har förlåtit mig allt. Därför kan jag ge barmhärtighet och förlåtelse. Jag har fått kärlek som jag inte förtjänade. Därför kan jag älska. Hela tiden ett inifrån och ut perspektiv. Det är inte att jag ska göra för att bli älskad. Gör det här, Jörgen, så blir du godkänd. Fixa det här så kanske du kvalar in. Nej, det är för att jag har kvalat in, inte på egna meriter utan på grund av Jesus. För att jag är förlåten, älskad, sedd, värdefull som jag kan ta det här steget och ge. Och inte liksom hålla på mitt eget. Därför kan jag lägga bort ondska, falskhet. Jag har ju fått tag på sanning. Han är sanningen i mitt liv. Sanningen om livet. Därför kan jag lägga bort falskhet och hyckleri. Hela tiden ett sånt därför. När du läser din bibel, när du funderar över ditt liv och tänker så här, ja men hur ska jag få till det här? Kom ihåg lite varför och därför. Varför ska jag göra det här? Ja men därför jag har fått. I texten som du hörde så läste Leif, ni är födda på nytt genom Guds ord, friköpta genom Jesu blod. Ni har fått barmhärtighet. Han har kallat er från mörkret in i sitt underbara ljus. Lägg därför bort det andra. Livet med Jesus är någonting gott som vi har fått och därför lever jag inifrån och ut. Ett gott och förståndigt liv. Det är på något sätt en ton av ödmjukhet, en ton av godhet, en ton av kärlek som genomsyrar en kristen människas liv. Och det som är spännande här, det handlar ju om överheten. Vörda kejsaren. Underordna er varje myndighet. Det är ju ganska troligt att en del av kampen, en del av deras svårigheter berodde på vad då? På överheten. Att de inte var så väl ansedda av myndigheterna, av romarriket. Det fanns ju en krock från början där kejsarkulten odlades och att kejsaren tillbad man. Och sen kommer det här simpla folket ifrån den här lilla provinsen längs österut i Medelhavet och säger att nej, vi tänker inte tillbe kejsaren, vi tillber någon annan. Va? Och så åker de på pisk. Så att överheten är ju kanske en del av deras problem. Och så säger Petrus, vörda kejsaren, underordna er. Det är ganska radikala ord in i deras liv. Men det är ju för att, kommer en anledning till, det är inte bara för det här att jag har fått någonting från Jesus och för att glädja honom, för att liksom visa honom så lever det. Utan det har att göra med andra människor. Så att när människor anklagar er som förbrytare så ser de alla goda gärningar ni gör och prisar Gud. Att vi är ett folk som längtar efter Jesus, som barn längtar efter mjölken. Och den här längtan, den här tron, det har fått hoppet, det lever jag ut. Varför? Så att människor ska se Gud. Att mitt liv inte står i vägen för evangeliet, utan tvärtom visar på honom. Det här återkommer ju gång på gång. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 13 att om ni älskar varandra så ska alla förstå. Vadå? Att ni tycker om varandra? Ja, det förstår de också. Men då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så kärleken inbördes bland lärjungarna hade inte bara att göra med att de skulle ha det lite mysigt. Utan kärleken inbördes skulle bli någonting som visar på Jesus för de som ser på. Paulus är inne på det här gång på gång. Att lägga ner sitt liv för andra, för att de ska se Jesus. Pernilla kommer nog komma in lite mer på det här om 2 veckor. När vi går igenom kapitel 3. Nästa vecka har vi gudstjänst för alla åldrar. Så då bryter vi den här serien. Men Pernilla är nog inne lite mer på det här i kapitel 3 sen. Att vi lever utifrån det här. Inte för att vi måste. Utan för att det är någonting som har lagts ner i mitt liv. Och för att det blir ett vittnesbörd för andra människor. För de ser. De undrar, vad är det här? Här är ju människor som anklagar dem. Och så märker de, när vi anklagar er så smäller ni inte tillbaka. När vi går på er så går inte ni på oss, utan ni möter med någonting annat. Och det blir ett vittnesbörd om vem Gud är och vad han har gjort. Så ett folk som längtar efter Jesus, och den här längtan, den formar livet. Att följa honom, att leva ut det han har gjort i mitt liv. Och det här leder mig in i tjänst för honom. Jag vill landa det här andra kapitlet i det som har varit och behöver vara en grundton inom pingströrelsen, absolut, i många andra kyrkofamiljer också. Men någonting som är i vår gemensamma tro, det är ett litet märkligt uttryck. Det allmänna prästadömet. När sa du det sist? Det är inte ett begrepp som vi använder superofta, men det här är jätteviktigt för din tro. Man säger, aha. Men vänta, ett begrepp som jag inte begriper, hur kan det vara viktigt för min tro? Ja, men det är det faktiskt. Det här är jätteviktigt för dig. Och snart kommer du förstå vad det innebär också. För Petrus, han satte de här orden på det här. Ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Brevet som är skrivet till både judekristna och hednakristna. För de som hade judisk bakgrund och hade kommit till tro på Jesus som Messias. För dem var det en självklarhet att de var en del av Guds folk. Det är klart, det har vi alltid varit. Men för de hedna kristna, alltså de icke-judiska människorna som hade kommit till tro på Jesus, för dem var det inte lika självklart. Och det här är ju en svårighet som vi ser på flera ställen i Nya Testamentet, Galaterbrevet framför allt, om hur mycket behöver man göra för att vara riktigt kristen. Och där fanns det många som tyckte att man behöver göra ganska mycket för att vara riktigt kristen. De där som bara tror, de är inte riktigt som oss. Och Paulus, han går stenhårt på dem och säger att det är tro på Jesus som är grejen. Punkt. Tror du på Jesus så är du en del av folket. Men det finns ju rader om prästerskap här, och det kanske var ännu mer radikalt även för de judekristna. För att bilden som de bär med sig, historien de bär med sig, det är ju vadå? Att här är folket, här är prästerskapet och här är Gud. Relationen mellan Gud och folket går genom prästerskapet. Det var prästerskapet, de var i templet. De bar fram offrerna, de slaktade och de eldade och rökelsen steg och de höll på och tog emot och grejade. Relationen med Gud gick väldigt mycket genom prästerskapet. Det var de som offrade, de tillbad, de hörde Gud tala, de hade ordet och så vidare. Och nu säger Petrus här att nu har hänt någonting. Det är någonting som är förändrat. Ni är ett prästerskap. Ni är det tillsammans. Det finns inga specialmänniskor längre. Ja, vi tar den också. När vi kommer till påsken, när Jesus dör på korset, på långfredagen, vad händer då i templet? Förlåten brister, står det. Vad är förlåten? Jo, förlåten var ett jättetjockt tygstycke som inne i templet så fanns, längst in fanns något som hette det allra heligaste. Det var ett rum där man hade stentavlorna med lagen. Där bodde Gud, kan vi säga. Det var Guds närvaro som fanns där. Dit in fick överste prästen gå en gång per år på den stora försoningsdagen och liksom göra försoning för folkets synder. Sen fanns det heliga, där inne fanns lite andra grejer i templet. Bröd och en ljusstak och annat. Och det här var heliga platser. Här gick man inte hur som helst. Utan prästerskapet, de flesta, de höll till utanför. och offrade och grejer. Sen ibland fick de gå in i det heliga. Och sen en gång per år så fick överste prästen gå in genom förlåten, genom detta tygstycke in till det allra heligaste, in i Guds närvaro själv. När Jesus dör på korset, det här stora tygstycket, så står det, då rämnar det uppifrån och ner och visar på vad då? Vägen till Gud är öppen. Och när Petrus skriver att nu är ni ett prästerskap. Jag kan tänka mig en del som hörde det här läsas, de bara, what?
Typ.
Vad menar han? Har jag tillträde till Gud? Ja, säger Petrus. Det finns inga specialmänniskor. Det behövs inga specialmänniskor. Du som troende på Jesus, du har tillträde till Gud som vem som helst. Jag säger det igen, för det är det viktigaste jag säger idag. Du som troende på Jesus, du har tillträde till Gud som vem som helst. Du som troende på Jesus, du kan offra. Vi offrar inte lamm och baggar och duvor, utan vi offrar, vad då? Vi offrar lovets offer, säger Hebreerbrevet 13. Våra böner stiger upp som rökelseoffer, enligt Uppenbarelseboken. Vi frambär oss själva som ett levande och heligt offer, Romarbrevet 12. Och de här sakerna vi bär fram till Gud tar han emot med glädje, läste Leif här lite tidigare. Du som troende på Jesus, du kan lyssna till Gud. Du kan höra honom tala på samma sätt som vem som helst som bekänner sig till honom. Du som troende, du har fått samma bibel som någon annan. Och du kan läsa, du kan höra Gud tala och förstå vad han säger till dig. Och du som troende är kallad att tjäna honom precis som vem som helst. Räkna aldrig bort dig själv inför Gud. Räkna inte bort dig själv och tänk att jag är så oandlig. Och tänk om jag kunde få honom som bad för mig, eller hon som sa det här till mig, eller han som. Nej! Räkna inte bort dig själv inför Gud. Du som troende på Jesus, du som har sagt ditt ja till honom, du räknas in i ett konungsligt prästerskap, ett Guds eget folk. Så viktigt. Räkna inte bort dig själv. Räkna inte bort dig själv i Guds rike. Du är en del av Guds bygge. Leif läste om levande stenar som byggs. Guds församling. Räkna inte bort dig själv. Ja, men jag har ju, ja, det kanske du har. Och jag har ju inte, nej, det kanske du inte har. Vet du, din historia är inte så olik någon annans. När vi skrapar lite på ytan så är det lite halvtrassligt i de flesta människors liv. Räkna inte bort dig själv. Utan låt de här orden om att du är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Guds folk, det är du en del av. Räkna inte bort dig själv. Du är lika viktig i Guds rike som någon annan. Bara avsluta med de sista verserna i det här stycket som är så vackra. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så vackert, vilken formulering. Vem vill inte ha en herde och en vårdare för sin själ? Någon som tar hand om, som leder den. Räkna inte bort dig själv i Guds rike. Tror att Gud säger till dig idag.